Det finns tecken som tyder på ett ökat intresse för sparande och investeringar. Och unga aktiesparare har ökat sitt medlemsantal och FIRE-rörelsen har fått stor uppmärksamhet på senare år. Samtidigt kan man göra placeringsval för en allt större del av sin pension. Men trots att pensionsbolag och banker påminner om att man bör engagera sig så finns det tecken som tyder på motsatsen. Hur ligger det egentligen till? Det ska vi prata om idag med Filip Scholze, sparekonom på Avanza. Välkommen till min pensionspodden.
Tack så mycket, kul att vara här.
Jättekul att du kunde komma. Och vi ska återkomma till dig, men först så ska jag väl säga att jag själv sitter här med Maria Eklund och vår pensionsekonom Dan Adolfsson Björk.
Ja!
Ja, hej på dig också.
Hej!
Hej! Ja, Filip, vem är du? Du är sparekonom på Avanza.
Ja. Ja, men precis. Och jag kan väl koppla lite an till det här med unga aktiesparare som du nämnde inledningsvis. Jag är lång i väg i unga aktiesparare och varit engagerad i många år, även om jag nu har passerat bäst före datum kanske också, men framförallt ålderssträcket då.
När är man unga aktiesparare?
Ja, men till och med 28.
Aha.
Och jag har fyllt 35, men sen om jag får skryta lite då, för något som jag är väldigt stolt över är att jag, när jag var klar där, blev då hedersmedlem. Så att jag, oavsett hur gammal jag blir, så kommer jag alltid vara en ung aktiesparare. Och det känns i
hjärtat.
Ja, men verkligen. Om många anledningar. Så... Men det säger väl ganska mycket om vem jag är. En förhållandevis ung då, aktieintresserad person som nu är sparekonom på Avanza. Drömjobbet för mig.
Mm, kul, du har inte varit där så länge ännu.
Nej, precis. Första februari kom jag tillbaka då. Jag har varit en sväng tidigare. Men annars så de senaste 10 åren, det är nästan 10 år sedan jag tog examen i Jönköping, pluggade företagsekonomi, så har jag ändå jobbat i den här branschen. Det pratade vi lite om här innan, att vi har ju stött på varandra i olika sammanhang och så kommer man inte riktigt ihåg i vilket, men någonstans i det här finansbranschskråt.
Mm, så är det. Och nu när vi ändå är i podden kan vi säga det. Vi började ju faktiskt spela in den här podden just hos unga aktiesparare. Så att det var ni som hjälpte oss att komma igång.
Just det. Mm.
Men, nu ska vi prata om placeringsval för pensionen. Det är spännande. Vi börjar med de som verkligen är intresserade av att spara. Och den omtalade FIRE-rörelsen. Vad handlar egentligen den här FIRE-rörelsen om?
Ja, men FIRE står ju då för Financial Independence Retire Early, och det handlar ju någonstans om att då skapa ett ekonomiskt oberoende så tidigt som möjligt, så att man inte ska vara beroende av helt enkelt att lönejobba. Och det här har väl blivit, jag tycker nästan en liten avart, för att det har blivit sånt himla liksom fokus på att man ska gå i pension så tidigt som möjligt, och risken med det här tycker jag att det blir ett sånt stort fokus på att spara, ha hög sparkvot, spara så mycket som möjligt här och nu för att sen inte behöva jobba alls. Och jag tycker att det finns liksom ganska stora risker förknippade med det, att man glömmer bort att leva också här och nu. Vi kanske kommer in mer på det, men med FIRE handlar mycket om det, att kunna checka ut så tidigt som möjligt, eller i alla fall ha möjlighet att göra det. Och det finns ju någon funktion här som många letar efter, att har man uppnått ett kapital så att man kan leva på 4% av det varje år i utdelningar. Men då, det är någon så här nyckel för att då behöver man inte talla så mycket på kapitalet, utan då kan man leva på det löpande kassaflödet hela tiden utan att minska sin förmögenhet helt enkelt.
Mm, men då är det människor med normala inkomster som kan gå in i den här FIRE-rörelsen. Hur ser det ut?
Jag hänger mycket i sociala medier, framförallt på X, då gamla Twitter, och där är det ju många som beskriver här, och min upplevelse är i alla fall att det finns ganska många personer som har helt vanliga löner som klarar av att spara upp till, ja men det kan ju vara inte bara 10 utan 20, 30, 40, 50% av sin lön. Men det är här jag kommer in på den här avartsbiten. För då funderar jag på vad lever de för liv i övrigt. Jag som tycker om att leva livet också, inte bara äta knäckebröd varje dag och sådär, så känner jag att för mig hade det varit en för stor uppoffring. Så att jag tror ändå att det är ganska smalt.
Mm. Och Finansinspektionen, de menar ju att det finns många som saknar grundläggande finansiella kunskaper och gör medvetna val då, framförallt kanske också när det gäller pensioner i alla fall. Och det låter som ytterligheter, dels de då som är väldigt om sig och kring sig när det gäller finansiella placeringar, och så de här som då är precis tvärtom. Kan det vara så?
Ja, men så är det helt uppenbart. Vi har ju länge kunnat prata om i Sverige att vi har ett väldigt högt deltagande på aktiemarknaden. Vi är duktiga i den här typen av mätningar också internationellt. Men vi har också tappat lite på det som jag upplever det på slutet. Och det finns andra länder som kommer i kapp och kanske till och med går om oss. Men här upplever jag att det är en ganska stor segregationsfråga. Att vi har de som är jätteinsatta, kanske har fått med sig det här hemifrån. Och så har vi människor som inte alls har fått med sig det här hemifrån och därför då ligger ganska långt ifrån att ha både den här finansiella förmågan eller även liksom kunskaperna då som krävs för att klara sig på den här marknaden. Och det är väl en sådär stor hjärtefråga som jag har haft med mig alla år i den här branschen, att det där finns det ju bara en lösning på, det är att skolan tar ansvar helt enkelt.
Mm. Exakt. Finns det en tydlig koppling mellan att ha hög finansiell kunskap och att vara aktiv med sin pension? Alltså byter man fonder oftare än de som känner att de inte är så insatta?
Ja, jag har inga fakta på det, men jag skulle tro att det är så. Jag kan bara titta på min egen omgivning om jag tittar på de som är engagerade och i alla fall upplever att de kan mycket. Så känns det som att de personerna är mer aktiva än de som inte kan någonting och har fått en kanske tjänstepension någonstans och så ligger den och tickar på ett förval. Behöver absolut inte vara dåligt, och det kommer vi in på lite mer framåt också tror jag. Men jag tror absolut att det finns en korrelation mellan de som har hög kunskap och att vara aktiv.
Mm. Och det här med förval då, ska man hålla sig till det, tycker du? Om man inte är så intresserad av placeringsval?
Ja, men det kan man göra, men jag och förvalen behöver ju absolut inte vara dåliga. Jag tycker i många fall så är de faktiskt ganska bra. Och det finns ju många, om vi tittar på premiepensionen till exempel, som väljer att vara kvar i förvalet för att man tycker att den är så bra. Den har varit det historiskt i alla fall. Men jag vill ju attackera det här lite från ett annat håll. Och det handlar om att titta på liksom, engagemanget och kunskapen. För om man är engagerad så tror jag att man kommer kunna titta på det här förvalet och bedöma, är det här ett bra val för mig eller inte? Och jag tror många kommer komma fram till då att ja, men det är det nog, för att jag vill inte lägga all tid i världen, eller jag känner att jag är tillräckligt engagerad för att veta att det är ett bra val för mig, istället för att bara blunda och känna att jag har ingen aning, jag låter det bara vara. För där tror jag att det finns många som kan ändå lära sig mycket på att ta tag och göra medvetna val.
Och inom tjänstepensionen då så är det många som har förvalet, vilket ofta då är en traditionell försäkring. Men många väljer fondförsäkring och då ligger de kvar i entrélösningarna. Vad ser du för och nackdelar med det?
Ja, men alltså tradden är ju intressant för att den motsvarar en portfölj som man inte kommer åt som privatperson annars. Det finns ju mycket onoterat, det finns fastigheter, det finns ränteplaceringar man kanske inte kommer åt och sådär. Så på det sättet tycker jag att den är spännande. Men jag tror att många, och särskilt i unga år, skulle komma bättre ut av att faktiskt höja risken i sitt pensionssparande lite grann. Tittar man på hela med pensionspyramiden så vi har ju en ganska stor del som är allmän pension. Den är inte jätteexponerad för risk. Det får man väl ändå kalla någon form av ränteplacering. Så därför tycker jag liksom på tjänstepensionssidan att det finns verkligen utrymme för att ta ordentligt med risk när man har så lång sparhorisont. Och då upplever jag nog att man kan göra det i en ännu större grad i en fondförsäkring med aktiefonder.
Mm. Någonting som man också ska tänka på, det är det här med avgifter faktiskt. Mm. De är ju oftast lite lägre då när man ligger kvar i entrélösningarna, eller hur?
Ja, men precis. Det kan det vara. Men också på många av de här fonderna, och särskilt på de kollektivavtalade, så är det ju väldigt förhandlat och rabatterat.
Så även när jag byter liksom så.
Ja, men precis. Mm. Så behöver man inte vara så orolig för att man hamnar i en dyr produkt. För det ska man ju verkligen se upp för. Och det är en av de viktigaste delarna, tycker jag, i det här med engagemanget och att man förstår vad man gör. Mm. Det är att se till att ha liksom, rätt risk och se till att inte betala för mycket. Har man liksom checkat av de två, då tror jag att man kan vara ganska nöjd.
Mm, håller med. Och på Avanza har ni kunder som både sparar privat med egna medel, till exempel i aktier och fonder, men också sådana som har sin tjänstepension i Avanza. Mm. Ser ni olika mönster för privat respektive tjänstepensionskunder när det gäller placeringsval?
Ja, men det gör vi verkligen. Och här sticker vi ut lite grann då för att, som du är inne på, att man kan ju faktiskt också placera då direkt i aktier. Det är inte alls lika populärt bland tjänstepensionskunderna som man skulle kunna tro. För här har jag tagit fram en jämförelse då på tjänstepensionskunder och sen jämför dem med alla kunder då helt enkelt. Och tittar vi på tjänstepensionskunderna så det mest populära där är att man har bara fonder. Det är 43% som har bara fonder. Medan på hela kundbasen så är det bara 23% som har bara fonder. Och motsvarande på aktiesidan så bland alla kunder så är det 20% som bara har aktier. Men på tjänstepensionssidan är det bara 5%. Så det är en väldigt liten del som bara kör aktieplaceringar helt enkelt. Och det ser vi också på hur kapitalet är fördelat. Det är 7 av 10 kronor är placerade i fonder lite drygt. 1 av 5 i aktier. Så det är där de stora pengarna ligger. Och en intressant grej med det här också är att vi tittar på vad det här har gett. Och nu är det här i ett jättekort perspektiv. Det är bara rullande 12 månader. Så de senaste 12 månaderna. Men så har tjänstepensionskunderna då genomsnitt haft nästan 70% i avkastning, medans alla kunder då har haft 12. Så det är bra jobbat tjänstepensionssparare.
Verkligen.
Det är frågan om det har med riskspridning att göra då. Du skrev ju nyligen ett blogginlägg om att vi är ett aktiesparande land med 2,8 miljoner svenskar som äger aktier och att man i snitt äger drygt 5 bolag.
Mm.
Samtidigt har era kunder med högst avkastning ägt aktier i minst 12 bolag.
Yes.
Och då är frågan då, hur ser det ut för de som har sin pension sparad inte i fonder utan i depåförsäkring där man faktiskt kan välja de här enskilda bolagen. Skiljer det ut sig i något avseende?
Ja men det gör det faktiskt. Och det här är ju sådär som vi har tittat under lång tid på och sett att de som har över 12 aktier är mer framgångsrika än övriga. Och det är ju som du är inne på av riskspridningsskäl. Och tittar vi då på hur alla våra kunder gör så är det då 19% som har över 12 aktier bland alla kunder. Men går vi över då på tjänstepensionssidan så är det betydligt fler. Där är det 30. Så det, jag tycker att det är ganska stor skillnad då. Och hoppar vi bara ner ett hack då och tittar på de som har fler än 10. Där är det då nästan 40% bland tjänstepensionskunderna som har fler än 10 aktier. Medan det är då 26 på alla. Så det är en ganska stor skillnad här. Jag, om jag liksom får spekulera så skulle jag kunna tänka mig att med tjänstepensionspengar så kanske man tänker att men det här måste jag vara lite mer försiktig. Det här är ändå pengar som ska räcka långt fram. Medan jag tror att det finns en större del bland alla kunder då som kanske också latchar lite på börsen. Och det uppmuntrar ingen att göra. Men där tror jag att det kan skilja sig lite grann.
Och det förefaller ju rimligt. Jag träffade faktiskt en man efter finanskrisen, en amerikansk man, som hade blivit av med både jobbet och stora delar av sin pension. För den var då placerad i arbetsgivarens instrument.
Mm. Jag förstår.
Så det var liksom bara att börja på ny kula. Mm. Och det var ju en ytterlighet då. Men det visade just på den här gamla bondepraktiken att man kanske inte ska ha alla ägg i en korg.
Nej.
På ett väldigt direkt sätt, tyvärr.
Nej, fy stackars honom.
Ja, men så jag tycker någonstans att vi kan se att framgångsfaktorn är ju verkligen diversifiering. Och det är ju lättare per definition liksom genom fonder. Men det går ju alldeles utmärkt också att göra det med aktier. Och tittar vi på avgiftssidan så har ju aktier faktiskt en fördel där gentemot fonder. För aktier kostar ju vid inköpstillfället. Men sen är det ju ingen förvaltningsavgift. Så är du tillräckligt långsiktig då så kan du ju komma ner i noll i förvaltningsavgift nästan.
Mm. Du, jag kanske har varit aktiv för länge sedan och sen så har jag valt någonting då. Sen så faller det där valet i glömska.
Mm.
Är det ett stort problem tycker du att det liksom är så?
Nej, men har man gjort sitt jobb från början så är det ju helt okej att lägga det där valet i byrålådan sen. Det är ju också en sån här klassisk klyscha att lägg det i byrålådan och glöm bort det så kommer det förhoppningsvis att bli ganska fantastiskt sen. Sen finns det exempel där det inte sker. Så det handlar ju mycket om man har gjort ett klokt val från början eller inte. Och är man någon av dem som liksom latchar på börsen och har valt en eller två aktier eller de här fem som vi tittar på hela svenska aktiebefolkningen så ja, men då är ju risken mycket större för att det kommer vara läskigt och lukta illa när man öppnar byrålådan men är man som våra tjänstepensionskunder här så då kan de nog vara ganska trygga med det.
Mm.
Men säg då att man styr om sin pension mot räntefonden när börsen upplevs som skakig. Mm. Och det här kanske är tänkt då som någon slags tillfällig parkeringsplats. Men sedan går åren och man går miste om avkastningsmöjligheter. Är det mindre sannolikt eller är det ett praktiskt bekymmer för somliga?
Ja, men jag tycker all form av timing är ett praktiskt bekymmer och det finns någon klok som inte kommer ihåg vem det var nu, men som berättade för mig någon gång att varje försäljning kräver liksom tre korrekta beslut. Och dels så ska man börja med att fatta rätt beslut för när det är dags att sälja. Var det igår eller idag eller imorgon. Och under tiden som man har sålt så ska man placera de här pengarna på ett rätt ställe. Också svårt. Och sen så ska man ju då hitta rätt tillfälle att gå in igen. Så att det är tre saker som behöver klaffa här för att hela paketet ska bli bra helt enkelt. Så jag tycker all form av timing är väldigt knepigt. Och istället då, om vi tittar då på räntefonderna och det vi pratade om för en stund sedan med att det handlar om att ha rätt risk och inte betala för mycket avgifter, så handlar ju risken om att närmar man sig att det är dags att börja ta ut pengarna, helt naturligt och rationellt att dra ner risken genom att köpa räntefonder. Men i en timingfråga så jag skulle inte våga det.
Så hur aktiv måste man vara då när det gäller fondval för pensionen? Finns det risker med att vara passiv eller också överaktiv?
Ja, men det gör det verkligen åt båda hållen och jag tror det svenska lagom är väl rätt svar här, att försöka hitta en mellanväg där, ja men jag brukar skicka med att har man gjort ett val från början som man gärna också får skriva ner varför man gjorde det här valet, för då är det lättare när man sen ska följa upp och se varför man valde som man gjorde. Men sen tycker jag att det räcker jättebra med att titta på det här en gång per år. Man behöver inte logga in i sin app eller på sajten och kika varje dag om man inte är en entusiast och brinner för det. En gång per år räcker utmärkt. Och det betyder inte att man måste göra en förändring varje år. Tvärtom så ska man nog sitta på händerna. Men gå in och titta, så att om vi tar då avgiftssidan. Du kanske har gjort ett val i en fond som där och då var den billigaste. Men hela den här marknaden som vi jobbar i utvecklas ju hela tiden. Så ett år senare eller tre år senare kanske har kommit en ny produkt som är motsvarande, men den kostar hälften så mycket. Ja, men då finns det nog goda anledningar att hoppa dit om de ser likadana ut i övrigt.
Man kan ju faktiskt säga att alla som jobbar är ju faktiskt fondsparare, för man har ju premiepensionsfonder.
Yes.
Och det finns ju sådana som då är väldigt engagerade och väljer fond där, och så finns det sådana som ligger kvar i förvalsalternativet och så. Men nya sparare som väljer egna val då i premiepensionen, det är ju ganska lågt idag. Mm. Vad tror du det beror på? Det var ju högre liksom när det var nytt.
Ja, men precis. Och det här, vi har ju haft en fantastisk liksom fondrörelse i Sverige som började med allemansfonderna, och sen har premiepensionen krokat i. Och man brukar ju kunna säga liksom att alla svenska fonder sparar. Och det kommer ju av att vi har de här pengarna i premiepensionen som man får genom skatten som du beskriver. Men jag tror att det finns liksom två skäl till att det kanske inte är så starkt som det har varit tidigare. Och det ena är att vi har haft några skandaler på det här fondtorget med Allra och Falcon Fund som det stod överallt om. Mm. Och det var liksom, det gick inte att undvika för någon att det fanns skurkar på det här fondtorget som snodde spararnas pengar. Och det kan ju göra att man funderar på, men har jag verkligen gjort ett klokt val här? Det kanske är bättre att ta förvalsalternativet. Det är det ena. Och det andra är att...
Men det är ju ett aktivt val då, tänker jag ändå.
Ja, men det är det. Men ja, det kan ju vara så att man har haft ett aktivt val från början eller legat kvar i förvalet, sett de här skandalerna som har hänt och så känt att nej, men jag vågar inte, jag ligger bara kvar, jag vågar inte gå ut och ta för mig det här. Medans liksom under tidigare år där aktiemarknaden kanske har gått fantastiskt, som man har snackat med sina kompisar och hört hur bra det har varit att vara placerad i någonting som inte är förvalet, så kanske man har varit mer benägen att göra det. För det är den andra liksom förklaringen till det här, tror jag, och det är att förvalet då, särskilt om man har legat i AP7-aktiefond, så har ju det gått väldigt, väldigt bra. Där har man ju haft otrolig medvind av att både vara globalt exponerad med mycket fokus på USA och att man har haft en hävstång. Så det har ju varit ett fantastiskt val för många.
Och ungefär två av tre pensionssparare har sin premiepension just hos Sjunde AP-fonden, och det blir alltså en av tre då som har gjort ett eget val av fonder. Och det finns ju de som hävdar att det bör inte finnas så stora skillnader mellan sparare här, eftersom premiepensionen är en del av socialförsäkringarna.
Mm.
Och det är liksom ingen fara att man hamnar i det här förvalet, eftersom det är trots allt i staten. Vilken är din syn på den här frågan? Borde det vara fler eller färre som gör ett eget val av fonder här?
Nej, men jag önskar nog att det vore fler, för att för mig så handlar det om att det är det här engagemanget, att man gör ett medvetet val. Sen kan ju absolut det vara ett medvetet val att välja då statens alternativ, men jag tror ju inte att staten är bättre än en individ på att välja fonder, och därför så tycker jag att det är liksom ens egna pengar och det är en tjänstepension, så det kommer liksom vara en väldigt stor förmögenhet för många. Så att lägga lite tid på det och fundera över hur de ska vara placerade. Inte minst liksom utifrån hållbarhetsskäl som är ett fokus som har växt mycket under de senaste åren, och där vi ser också att en majoritet av fondspararna vill spara på ett hållbart sätt. Och då tycker jag bara att gå in och checka av det är ett stort engagemang. Så att nej, jag vill se mer engagemang och fler aktiva val. Det tror jag också är bra för konkurrensen och för marknaden i stort.
Du har redan varit inne på det, men avkastningen är väl en annan aspekt här då. För Pensionsmyndigheten visade ju i en rapport i fjol att pensionsspararna som är kvar i förvalet har haft den högsta genomsnittliga värdeutvecklingen sedan start. Ska det ses som ett nederlag för dem som har valt själv, eller finns det andra fördelar utöver det här med hållbarhet då, med det egna fondvalet?
Ja, och nu tror jag har en ganska hög hållbarhetsprofil också i AP7. Det känns som de är aktiva i de frågorna i alla fall. Men här kommer vi då lite in på det här. Det är lite dopat i flera aspekter. Vi har både den här hävstången då som gör att du får fler aktier per krona som du investerar. Men också att när man jämför med hela fondtorget så har du ju också en massa bland- och räntefonder där som ju absolut inte kan mätas med de stora pengarna som ligger då i en aktiefond med häv. Så den jämförelsen är halta lite grann. Men det är klart att det valet som många har gjort eller inte gjort och bara hamnat där för att det är ett förval har varit jättebra.
Men det finns ju faktiskt 450 premiepensionsfonder idag på det där torget. Och riksdagen har ju då beslutat att staten behöver ta ett större ansvar på grund av Allra och Falcon Fonds och sådär säkert. För vilka fonder som erbjuds. Och därför upphandlas fonderna kommande år. Och den första kategorin europeiska aktiefonder är faktiskt precis klar. Man tror ju då att antalet fonder kommer att minska och kanske landa någonstans på 250 ungefär. Vad är det?
200 någonstans där. Ja.
Hur tror du att pensionsspararna kommer att agera på den här förändringen?
Jag tror att risken är att man blir mer passiv. Och det handlar om att det här har varit ett fondtorg som absolut har haft sina problem då i den här anslutningsmodellen där det är uppenbart att då kunna komma in skurkar. Och jag upplever ändå att det har man liksom täppt igen därefter så att liksom risken för det ska minska. Men sen kommer man då tillbaka till det att jag tror ju mycket på individens förmåga här. Och skulle det vara så att vi hade privatekonomi i skolan, väldigt medvetna sparare, då kanske man inte hade investerat det i Allra eller Falcon från början för att man hade sett liksom varningstecknet. Vi som var i branschen och kunde liksom titta på de här fonderna så var det ganska uppenbart att någonting stod fel till. Och de här lyckades ju sälja för att de hade väldigt hårdföra säljare som ringde och tjatade på människor som inte hade den förmågan att då hoppa på det här tåget helt enkelt. Och det tror jag man hade kunnat liksom stäva om vi hade mer informerade sparare. Nu då när staten ska komma in och lägga sig ännu mer i vad vi ska få köpa och inte få köpa, så tror jag faktiskt att det kommer hemma det här aktiva valet för att man ger lite upp. För du kan nu, som du sa, så den första upphandlingen är klar och så har man då valt en handfull fonder som man kan välja på. Är någon av de Europafonderna är det ju här då som man har valt tidigare inte med bland de här fem, så då kanske man känner sådär att nej, men jag vill inte ha någon av de där andra som fanns kvar, utan jag vill ju ha den här som jag valde från början. Och nu har staten sagt att du får välja bara på de här. Och då tror jag att man att det finns en risk att man ger upp lite grann och känner att låt det där vara då. För att om de ändå med Janne Mellor ska komma in och peta i mitt eget val, då kan jag lika gärna strunta i det. Det tror jag är en risk.
Vad tror du händer när man får det kuvertet med brevlådan om att man ska byta fonder? Kommer vi att göra det, eller behöver man en knuff från någon för att liksom ta tag i det?
Nej, men jag tror absolut att man kan behöva en knuff, och det finns en viktig informationsuppgift här att göra. Jag tror att alla gynnas av det. Jag ser ingenting om att de här fonderna som blir valda, de kanske är fantastiska. Det som jag är liksom ödmjuk inför, och det är ju att jag tror att ingen, staten eller liksom en individ, är bättre än någon annan på liksom att välja fonder. För allting är också väldigt personligt, och särskilt ur ett hållbarhetsperspektiv så kanske man har olika preferenser och sådär. Så jag tror absolut på att man ska göra stora informationsinsatser i samband med de här valen så att vi inte tappar det här aktiva valet. För att här har vi ju tvingat fondsparande i premiepensionen, och kan vi lära svenskar att göra ett smart och bra val där, så kanske de kan kopiera det över till sitt vanliga månadssparande till exempel. Finns en möjliggörare.
Och jag tänker så här, att i början när premiepensionen var ny, då var det ju väldigt stor insats på att berätta att man skulle gå in och man pratade om det här. Liksom. Och då var vi ju väldigt aktiva, precis som vi pratade om för en stund sedan. Och sen så har det ebbat ut när man inte pratar om det. Så att det här är liksom, jag tror också man behöver den här knuffen.
Mm, det kan mycket väl vara så. Innan vi lämnar premiepensionen så finns det ju ett annat perspektiv också. Och det var ju innan du var på Avanza, så var det ju faktiskt på Fondbolagens förening som är en branschorganisation för fondbolagen. Och Fondbolagens förening hävdar att de här minskningarna av premiepensionsfonder kan leda till en kapitalkoncentration hos det statliga förvalet. Och då placerar man ju pengarna globalt då i aktier, som sagt. Och då skulle resultatet alltså kunna bli mindre kapital till svenska bolag och färre aktiva ägare i svenska börsbolag. Är det en trolig utveckling?
Det tror jag absolut att det finns en stor risk för det, och det tycker jag är väldigt olyckligt. Och det är olyckligt inte för att det på något sätt är fel att placera sina pengar liksom globalt. Det finns ju jättestora fördelar med det, att placera liksom på olika marknader och i olika valutor. Då kan ju också vara, i alla fall i det kortare perspektivet, när de rör sig olika. Men om man tänker liksom var de här pengarna kommer ifrån, så det här är liksom svenska pensionspengar som betalas ut av svenska företag. Risken är att de här pengarna då hamnar hos utländska konkurrenter, för att du kanske jobbar åt ett svenskt bolag som betalar dig tjänstepension. Du investerar de här i en global fond, och då kommer de här pengarna då hamna hos en amerikansk kanske konkurrent i det här svenska bolaget. Jag drar det här väldigt långt nu, men jag tycker att det finns en utmaning med att vi inte med våra pensionspengar ser till att försöka stärka svenskt näringsliv. För vi har ju ett otroligt fint näringsliv i Sverige. Vi har väldigt många framgångsrika bolag i historien, och jag tycker för varje år som går så ser vi hur liksom svenskt entreprenörskap skapar enorma värden för Sverige. Och om vi då skulle kunna använda pensionspengarna till att faktiskt använda det till riskkapital för att vi ska investera i oss själva, för det är det som blir konsekvensen, att vi investerar i våra egna arbetsgivare, dit vi liksom arbetstagare går och kämpar varje dag för att vara med och skapa de här värdena. Det är ju inte bara entreprenörerna som förverkligar här, utan det är alla vi tillsammans. Och kan vi återinvestera de här pengarna i oss själva, så skapar vi ju konkurrensfördelar för liksom AB Sverige. Och att pengarna då hela tiden ska flöda ut, det tycker jag liksom är ett problem av den anledningen. Och det är också ett stort problem för valutan. För varje gång som de här globalfonderna köps, så säljs svenska kronor. Och det där är jobbigt för oss. Nu är det inget liksom självändamål att åka på semester utomlands, men det finns ju de som tycker att det är trevligt, och det blir ju väldigt mycket jobbigare då, även om det gynnar våra svenska exportföretag, så att vi kanske får hem det den vägen.
Så en cirkelrörelse är bra både för Sverige stort, för pensionssystemet och för pensionsspararna?
Ja, men jag tycker det. Och tar man ett i historiskt perspektiv, alltså att investera på den svenska marknaden har ju inte varit dåligt. Alltså den svenska aktiemarknaden har ju varit en av världens bästa under väldigt lång tid. Så att det är inte så att vi investerar våra pengar i någonting bara för att det skulle kännas bra, utan det har också fungerat väldigt bra.
Sant. Och när vi då ändå pratar om Fondbolagens förening, då skulle jag vilja lyfta en fantastisk tjänst som de har som folk kanske faktiskt inte känner till så väl. Och det är fondkollen.se. Älskar den. Kan du berätta?
Ja, jag med.
Ja, du med. Berätta om den.
Ja, nej, men Fondkoll.se är ju Fondbolagens förenings konsumentsida. För Fondbolagens förening har ju ett uppdrag att liksom jobba med de frågorna som är liksom gemensamt då mellan fondbolag och fondsparare. Och då har man kommunikationsinsatsen gentemot fondsparare där fondkoll.se är en sån. Och den har fått ett lyft nu också, så att bara här nyligen så är det lite annat utseende, bättre funktionalitet och så på den. Men det finns ju två verktyg här som jag framförallt vill lyfta fram, och det ena är att man kan gå in där och jämföra alla Sveriges fonder. Så är det så att man har en fondportfölj, det kan vara tjänstepension eller sitt vanliga månadssparande på ISK eller så, så kan man gå in och titta hur ligger de här till i förhållande till kategorikompisarna då. Så det tycker jag är jättevärdefullt. Och sen finns det också en bra räknesnurra. Den är inte lika unik. Det finns på många ställen, men bra sätt att räkna på ränta på ränta-effekt. Vad kan ett litet belopp idag bli över lång tid?
Jättebra. Vi kommer lägga en länk faktiskt i fondkollen, känner jag nu, från våran blogg från det här, när vi pratar om det här avsnittet. Så att du som vill veta mer, gå in på blogminpension.se.
Nu har vi pratat om placeringar och riskspridning och så, men det som är unikt för pensioner, det är ju att vi pensionssparar så länge. Alltså längre än vad många kanske kan relatera till. Alltså vi är drygt 40 år som yrkesverksamma vanligen. Och många av oss kommer vara 20 år som pensionärer också. Hur ska man tänka i olika livsfaser? Och när är det lagom att skruva ner risken?
Ja, men jag brukar själv gå till, jag kanske är en av de få som läser faktablad, men det är en produkt som skapas för alla fonder och som min tidigare arbetsgivare och fondbolagsförening har, det är en typisk sån produkt som man är med och liksom samordnar för branschen. Och den är jättebra, men jag tror att den är lite för lite läst. Men om man skulle gå in och läsa det så kan man se på aktiefonder att rekommenderad innehållstid brukar vara 5 år. Och om jag då, som jag var inne på tidigare, tycker att har man lång tid kvar, ja, men då har man råd att ta mycket risk. Det kommer man förhoppningsvis bli väl belönad med. Och närmar man sig då, ja, men säg då att man är 60 år och tänker att men jag ska gå i pension när jag är 65. Då kanske man tänker att ja, men då har ju de där 5 åren, de är inte kvar längre. Men där blir den här tankevurpan, tycker jag. För att de flesta hoppas ju också kunna leva ganska många år som pensionär. Och det är inte omöjligt att man fyller 65 och sen också får uppleva sin 85-årsdag. Det kanske till och med räcker med att man får uppleva sin 75-årsdag för att det ska vara rationellt att fortsätta ha mycket av sina pensionspengar exponerade mot aktiemarknaden. Så jag tycker den där 5-årsgränsen är jättebra. Men då kan man ju börja räkna lite på, av det här tjänstepensionskapitalet som man har samlat ihop, hur mycket av det ska jag använda de närmaste 5 åren, och så justerar man ner risken på det, helt enkelt.
Jag har hört också att man kan förhålla sig till det här ungefär som James Bond. Mm-hmm. Alltså kommer en ny James Bond-film kanske var 5:e eller vart 8:e år. Och James Bond, alltså Bond som är räntor, då kanske du ska gå över lite till räntor.
Det här är med.
Typ så. Lite
prislustigt
så. Ja.
Det var bra.
Men på det temat då, just det här att man kan göra fondval under utbetalning. Och nu är det allt större delar av pensionen som faktiskt faller inom fondförsäkring. Mm. Hur ska man tänka där? Många missar ju bara att man kan göra fondval under utbetalning. Man ska vikta om löpande då under tiden som utbetalningen pågår, eller ska man välja en generationsfond om man tycker att det här verkar mäckigt?
Ja, men det kan man göra. Det, som du är inne på, så finns det ju färdiga paket som gör det här åt den och som tar hänsyn till hur gammal du är och anpassar sig därefter. Men nu har jag ju varit inne på det här engagerade, man får sätta ihop det här paketet själv, för det kan ju vara så att man tittar på en sån här generationsfond och ser att nej, men nu har jag ändå genom fondkollens verktyg eller på annat sätt lyckats hitta fonder som är ungefär motsvarande, så jag kan sätta ihop det här paketet är mycket, mycket billigare. Men gör då det. Och då tycker jag att man behöver inte skruva om det här och sitta varje dag och optimera, för att värdet rör sig också hela tiden. Men kanske då lite oftare än det här en gång per år som vi pratade om tidigare, där det är långt kvar tills man ska ta ut sin pension, att försöka då inte tajma marknaden på något sätt, men försöka se till så att de pengarna man ska ta ut inom den kommande 5-årsperioden inte helt och hållet är exponerade mot aktiemarknaden. Och här tycker inte jag heller att det måste vara 100 eller 0. Det finns ju någonting här mitt emellan. Och det tycker jag att man ska gå till sina egna preferenser och känna att är jag beredd att ha lite aktieexponering för pengar jag ska använda inom 5 år, ja, men det är helt okej såklart, men man kanske inte ska ha alla pengar i det som ska tas ut det närmaste året, för då är risken jättehög.
Det var den där äggen och den där korgen, va?
Ja, exakt.
Ja, som du brukar prata om.
Ja, och det är inte bara på placeringsval, det är ju också i utbetalningstid, för man minimerar ju risk genom att ta hand om sin utbetalningstid på det sättet och anpassa den därefter.
Mm. Vi pratade ju om fondkollen. Finns det andra sätt, tycker du, som man kan göra då för att förbättra möjligheten att göra placeringsbeslut för sin pension?
Ja, men det finns ju, man kan lyssna på den här podden till exempel. Nej, men det finns ju, det tycker jag vi kan klappa oss på axeln i den här branschen, för att det finns ju väldigt många schyssta aktörer som skapar väldigt mycket bra innehåll. Det är det jag ägnar mig åt hela dagarna. Det finns jättemånga konkurrenter till min arbetsgivare som gör det också. Man kan kalla dem kollegor också, men jag är ju sportmänniska när jag inte håller på med aktier. Så jag gillar det här med konkurrens, för att det är också konkurrensen som sänker priser för bättre produkter och sådär. Så att jag är en fan av konkurrens, med respekt och såklart. Nej, men så informationsinsatserna tycker jag är jätteviktiga, och det jag hade önskat mest av allt i hela världen skulle vara att det blev ett större fokus i skolan. Så är man politiker och lyssnar på det här, så tycker jag man ska ta den fanan och springa i mål med den, för då kommer man bli älskad för alltid.
Det har vi pratat om många år.
Mm. Ja, och hemkunskapen finns ju från högstadiet där då. Där finns ju det här med privatekonomi, men det finns väl inslag av kanske att många elever lär sig mer om pasta carbonara än om placeringar och pensioner.
Ja, det är så, och vi pratar många aktiesparare här innan som är engagerade i ung privatekonomi också, som är ute och föreläser i gymnasieskolor, och där vet jag att, för det bygger mycket på att läraren är engagerad och bjuder in ung privatekonomis föreläsare att komma och prata om det här, och risken då som jag har sett under de åren som jag har lagt tid på det projektet har ju varit då att ja, men det kanske är då i de ekonomnära ämnena som det finns lärare som har med sig den kunskapen att det här är viktigt, medan de som är lärare i andra ämnen för elever som kanske till en större del skulle behöva den här kunskapen än de som läser företagsekonomi, för de kommer kanske springa över det här i alla fall. Så att det behövs ju en tydligare bredd så att vi inte får en liksom en segregering av den anledningen helt enkelt, så att vi lär de som redan kan. Det är de som inte kan vi behöver utbilda.
Väldigt sant. Du, sista frågan då. Vilka är dina bästa pensionstips?
Mina bästa pensionstips är... jobbar man så tycker jag att man ska försöka se till så att man får en tjänstepension. Det är inte alla som har det. Och har man inte det så tycker jag att man ska tjata på sin chef om att det är jätteviktigt. Jag vet att när man liksom söker jobb så kanske man tittar mer på lön här och nu och sådana saker som påverkar en just liksom i stunden. Och det är jätteviktigt. Men tjänstepensionen kan ju vara... Liksom, den kan ju innebära att du kan liksom sluta jobba när du är 65 eller att du tvingas fortsätta jobba för att du inte har sparat vid sidan om. Så bara att se till att man har tjänstepension så tycker jag att man har kommit väldigt långt. Och sen om vi pratar liksom privat pensionssparande som är mer och mer populärt så tycker jag att det också är en jättebra grej. Jag är ju fan av att ha olika konton där man har olika sparmål och se till så att man sparar till allting som man behöver helt enkelt. Så ska man inte krångla till det onöda, men just det här med att, och vi kommer tillbaka till den här räknesnurran, att lägger man några kronor idag för någonting som ska bli någonting om liksom tiotals år, så krävs det inte så mycket idag. Och det är det som är så häftigt. För många tänker att man behöver mycket pengar för att tjäna mycket pengar, och det är ju den största myt. Det är inte alls så det funkar.
Det är ränta på ränta liksom som...
Ja, men det är ränta på ränta som gör skillnad över tid. Ja. Och det spelar ju liksom ingen roll här. Det är det som också är fint med aktiemarknaden. Att om vi tre som sitter i det här rummet, vi har säkert olika mycket pengar på bankkontorna idag. Men det här är inget nollsummespel, utan alla vi kan vara vinnare samtidigt. Och det är det som är så himla fint. Så det är den liksom demokratiseringen som jag brinner för och som jag tycker att alla som lyssnar på det här ska ta sig an. För att det är en förmån som vi har i Sverige, att ha en finansmarknad som är så tillgänglig. Och den ska vi utnyttja och tjäna pengar på, för det är det den är till för.
Klokt sagt. Tack för att du kom hit idag, Filip.
Tack så mycket.
Jätteintressant samtal.
Ja, detsamma.
Tack.
Tack.
Då har vi kommit över till dagens fråga, och den kommer från Conny som undrar över varför han betalar avkastningsskatt för sin tjänstepension varje år oberoende av om man har fått någon avkastning eller inte. Han tycker det är ologiskt, och dessutom så ska han betala skatt på pensionen när den betalas ut i framtiden. Räcker inte det, tycker Conny. Vill ni svara, någon av er?
Ja, men skatter, vi är ju i deklarationstider här då, och skatter är ju omdebatterat, och man tycker alltid att det är skönt att få tillbaka pengar och det är jobbigt att betala och sådär. Men här, det finns ju goda anledningar till att det ser ut som det gör, och istället då för att man betalar skatt på lönen så tittar man på hur mycket man betalar här och nu, så betalar man ju ganska mycket, och i det här fallet då så får man in oskattade pengar på ett konto som man ska betala skatt för någon gång senare, och tack vare att man betalar där senare så kan man ju vara med och skapa avkastning på de här upplupna skattepengarna då helt enkelt. Så det här är inte konstigt.
Nej, men man kan ju, det borde ju heta just schablonskatt eftersom det inte alls har med avkastningen att göra. Och sen är det ju en vanlig missuppfattning att man skattar flera gånger på pensionen då, men det är ju arbetsgivaren som betalar in tjänstepensionen som har en avdragsrätt. Och under tiden som man sparar så betalar man den här då årliga skatten, men det gör man ju om man skulle spara privat också, investeringssparkonto eller kapitalförsäkring då också. Men sen är det naturligtvis så blir utbetalning just att då är ju pensionen skattepliktig. Men det är ju för att arbetsgivaren har haft en avdragsrätt på den när den betalades in.
Då vet du det, Conny, hur det funkar med skatterna. Det var allt för oss idag. Tack för att du har lyssnat. I avsnittet har du hört Filip Scholtze från Avanza, Donald Olsson Björk och mig, Maria Eklund från Min Pension, som är den oberoende tjänsten i samarbete mellan staten och pensionsbolagen, där du får bättre koll på dina pensioner. Och det är ju också då Min Pension som producerar våran podd, Min Pensionspodden. Nya avsnitt släpper vi varannan fredag. Om du vill lyssna på tidigare avsnitt, då hittar du dem i kanalen där poddar finns. Sök på Min Pensionspodden så hittar du oss. Mitt tips är att du följer oss i din poddkanal, så får du påminnelse varje gång som vi släpper nya avsnitt. Du hittar oss också på Spotify, YouTube, iTunes, SoundCloud och ja, alla sådana häftiga streamingtjänster. Det är bara att leta. Om du har en fråga eller idé på ämne som du vill att vi tar upp i kommande avsnitt, ja, då mejlar du oss på podd@minpension.se. Jag hoppas att vi snart hörs igen. Ha det jättebra. Ta hand om dig och dina passioner till dess. Hej!